Fint att se er så här framifrån idag. Och förtroendet att få predika. Och där har ni temat för predikan. Att ordet blev människa. Kärlekens väg talade du om, Anna-Karin. Och vad innebär kärlekens väg för oss idag? Hur yttrar den sig? Om man tittar på Bibelns tid och den första församlingen och även det uppdrag som gavs åt församlingen av Jesus. Han talar till dem och han säger: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Och läser man i Apostlagärningarna så står det så här, att de gick omkring och förkunnade ordet. Och Herren stadfäste ordet med det under och tecken som följde det. Ibland har jag känslan att vi vänder på det där och tänker så här, att om det bara börjar ske under och tecken så kommer människor till tro. Inom Marité, så om ni vill ha lite mer att göra idag, så klockan ett kan ni gå till församlingshemmet och höra Mikael Grenholm, där han berättar om en undersökning som han har gjort, dokumenterade mirakler i vår tid. Alltså sånt som är dokumenterat, sant och äkta. Det kan vara intressant att lyssna till. Men man ska äta någon gång också kanske. Men nu står det så här: och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Lite takdropp. Ordet blev människa. Det här handlar ju om Jesus när han kommer. Johannes prologen. Ordet blev människa. Och en fråga som vi då kan ställa oss är: hur blir ordet människa idag? Vi har ganska ofta pratat om och tänker kanske så att om att sänka trösklarna. Och för många så handlar det om att förenkla så att det blir lättare för människor att komma in och finnas med i vår gemenskap, att man ska vara lite försiktig och inte för utmanande kanske. Man ska inte skrämma bort människor som kommer. Men det är nog inte kanske där som problemet finns, att budskapet är utmanande. Utan det är kanske snarare så att vi har blivit lite för, ja, allt för utslätade när det gäller budskapet och har höjt trösklarna på andra områden istället. Så att människor känner sig främmande inför det vi förkunnar, eftersom det, man inte ser att det stämmer med våra liv. Och kanske det egentligen är så att trösklarna behöver sänkas, inte utifrån och in i kyrkan, utan inifrån och ut till människor. Att vi har lite svårt att ta oss utanför kyrkan med vår tro. Alltså det här att församlingen och församlingslivet når ut och tillhör människor genom att det syns och märks i våra egna liv. Man kan konstatera när man ser det som rör sig i vår värld idag och även här i Sverige, är det att det finns ett enormt andligt behov. Det finns ett sökande egentligen nästan utan motstycke, där man söker i allt möjligt. Stenar, kristaller, tarotkort, healers, tankekraft, mindfulness och mer, mycket annat. Medan man anser att kyrkans budskap anses då instängt och förlegat. Det är ingenting för vår tid. Våra kyrkor har kommit att associeras mer med det etablerade, ja, som är etablerat i vår tid, etablissemanget. Och mycket med strider och teologiska frågor och oförsonlighet. Varför kan ni inte hålla sams inom kyrkligheten? Varför är det så många olika kyrkor och så vidare? Men frågan är då, hur ska vi nu som den levande Gudens församling och som Jesu Kristi utvalda förmedla liv, tro och hopp och kärlek till vår tids människor? Man kanske inte ska säga för mycket, men vi kanske tänker att majoriteten kanske inte kommer till tro, men nog måste vi erkänna ändå att vi har misslyckats. Vi har totalt misslyckats i vår tid att fullgöra kallelsen att göra människor till lärjungar. Och i det här så ser vi ofta tillbaka på den gamla goda tiden. När vi hade väckelsemöten och serier och människor kom och lyssnade och människor blev frälsta. Och det är många som längtar tillbaka till det. Och visst kan man ha väckelsemöten. Absolut. Men frågan är, om vi har ett väckelsemöte, möter vi då de människor som vi vill ska bli väckta? Eller är det bara vi själva då som sitter i det? Det finns, och jag har nog nämnt det här förut, jag har en pastorskollega som på fullt allvar säger så här: väckelse, det är ingenting annat än Guds underkännande av vår tjänst att göra människor till lärjungar. Och det jag menar är alltså att när Gud ser hur vi tid efter tid misslyckas med det här, så till slut måste han ta saken i egna händer och sända en väckelse så i alla fall några ska komma till tro och bli frälsta. Jag vet inte om det är så, men tanken är svindlande. Det naturliga vore väl ändå att människor kom till tro idag genom att de ser evangeliet förverkligat i våra liv. Vad är det då för väg som vi behöver gå? Det är fortfarande samma väg som när Jesus kom till vår värld. Ordet blir människa. Ordet blir människa. Synligt, påtagligt och verkligt. Ordet blir människor i vår tid. Och ibland så måste jag erkänna att jag och många med mig, så är det lättare för oss när vi möter andra människor att presentera vår verksamhet. Vi har scouterna, det är jättebra med scouterna, och det är det, fantastiskt bra. Och vi har fin sång och musik, och vi har en fin kyrka, och det är en bra församling. Men det frälsar ju inte. Utan den enda som frälsar, det är Jesus Kristus. Och handen på hjärtat, när du och jag lever i vårt vardagsliv, vad finns det då i mitt sätt att leva och mitt sätt att vara som gör skillnad? Som blir att det väcker frågor, hur kommer det sig? Vad är det du har? Vad är det för någon verklighet som finns i ditt liv? Och här känner jag ju själv att det misslyckas väldigt mycket i det som är och det jag har. Det finns ett språk, eller jag ska säga en obegriplig Gud långt borta, har någon liksom skrivit ner det, att religion och religionens språk och tronspråk ofta är obegripligt och främmande för många, frälst och benådad och så vidare. Vad innebär det? Och då måste vi ju berätta och förklara. Och om jag möter en människa när jag kommer ut härifrån Elimkyrkan, så frågar, hur kommer det sig att du är en kristen? Vet jag då hur jag ska svara? Har jag förberett mig för de frågorna överhuvudtaget? Har jag tänkt igenom det? Varför tror jag på Jesus idag? Varför går jag till gudstjänsten? Varför finns jag med i en församling? Och ett personligt vittnesbörd som jag har tänkt igenom. Vad är det som har hänt i mitt liv som gör att jag har någonting som jag kan få förmedla till andra människor? Annars är det ju så att vi blir ganska obegripliga ibland. En del försöker kanske lyssna och förstå. Men får inte det hela att gå ihop när de tittar på vårt sätt att leva och vara. För det är ingen större skillnad i vårt sätt att leva och världens sätt att leva och vara idag. Inte något som märks kanske i alla fall. Det är att vi går till gudstjänsten då och finns med i kyrkan. Många längtar och söker på olika områden i olika sammanhang, men tron måste få ett fäste, en verklig, påtaglig, levande Gud som du och jag kan få förmedla till andra människor. Hur han, ordet, blir människa idag. Nu ska vi läsa. Vi ska läsa en hel del i Bibeln idag. Vi ska läsa till i Johannes. Nej. Nu var jag lite för snabb. Jo, det ska vi göra. Johannes 1:18. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud i faderns namn. Han har gjort honom känd. Och när Jesus lever på jorden och möter människor så är det, som jag ser, tre vägar som han uppenbarar Guds verklighet. Det första är att han blir människa. Johannes 14:7-9. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, Herre, visa oss fadern så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig, han har sett fadern. Hur kan du säga, visa oss fadern. Och man skulle kunna säga, så länge har jag funnits med och varit pastor och förkunnare. Blir fadern synlig? Blir Guds verk synligt i mitt liv? I ditt liv? Det andra är att han talade. Johannes 14:10-11. Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte om mig själv. Fadern som bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Och kan ni inte det så tro för gärningarnas skull. Och då har vi det tredje, hans gärningar. Johannes 5:36. Själv har jag ett vittnesbörd som är större än det Johannes gav. Det verk som fadern har gett mig att fullborda. Just det verk jag utför, det vittnar om att fadern har sänt mig. Han sa och det blev. Han befallde och det stod där. Och nu är det ju så. Det står så i Guds ord. Att vi, församlingen, är Jesu kropp på jorden idag. Jesus går inte omkring på samma sätt som när han levde bland lärjungarna. Människorna, utan vi är Kristi kropp. I Jesus Kristus kom Gud nära och Gud blir människa. I församlingen kommer Kristus nära. Han blir människa i våra liv. Där i församlingen och genom församlingens tjänst blir den osynlige synlig när vi vågar ta steget från ord till handling. Om vi tittar på den mänskliga kroppen, den används ju som en bild på församling. Kroppen så otroligt rikt utrustad, så enormt fantastiskt. Som har alla möjligheter att fungera och arbeta och göra tjänst. Men trots det så finns det människor som upplever livsleda, ångest. Att man inte betyder någonting, att man inte kan någonting. Att man känner sig svag, handikappad. Främlingskap och livsleda. Församlingskroppen är oerhört rikt utrustad. Fantastiska gåvor och välsignelser som Gud har gett åt oss. Men man kan i församlingskroppen känna samma sak. Främlingskap och leda eftersom kroppen inte får vara i funktion. För att om den ska leva, om den ska vitaliseras, en del av kroppen som aldrig används, den tynar bort. Och det gäller samma sak i församlingskroppen. Den del som inte får vara i verksamheten tynar bort. Får inte leva det liv som den är utrustad för. Och här behöver vi söka Gud. Vi behöver be Gud om hjälp. Ta tillfälle att söka förbön. Förbönen har blivit lite grann kanske för oss så att vi känner att jag har ingenting speciellt som jag behöver be om. Jag är inte sjuk eller det. Eller också är det så att människor tror att jag är väldigt dålig. Elisabeth, jag har bett min fru Elisabeth att vittna för oss här. För att hon har lite att säga om det.
Ja, det är ju en fantastisk förmån att vi har förebedjare som vill be för oss. Och jag har varit med om det så många gånger när jag jobbade på Parkskolan och träffade massor med ungdomar. Att jag klarar inte det här om inte jag får förbön. Jag bad ju hela tiden. Jag kunde ju faktiskt sälja saker och samtidigt be för mina kunder. Det hade de ingen aning om. Men jag behövde också kraft för att orka. Och det fick jag här på Elim i hörnet där nere eller här någonstans. När jag bara blev välsignad. Och jag vet att jag tänkte, det räckte hela veckan. Men på fredagen då var det slut. Så på nästa söndag var jag tvungen att be om förbön igen. Det är inte alltid jag gjorde det, men jag har gjort det många gånger. Och jag vill rekommendera det. Man behöver ju inte vara sjuk eller vara ledsen eller någonting, utan att bara få välsignelse i sitt liv och orka vara en Kristusdoft. Det gör man inte av sig själv, men man kan få förbön. Gud välsigna er allihop.
Mm, tack. Och där har vi ju då ett motiv för förbön i de här sammanhangen. Sen kan det vara också att för att man är sjuk. Men för att få välsignelse till att tjäna. Jakob skriver, ni får ingenting därför att ni inte ber. Jo, sen ni ber. Men ni ber bara för att era egna lustar förslösa det ni får. Alltså att jag ska känna att jag mår bra och så vidare. Men att söka förbön och söka Gud för att få vara till välsignelse. Och då behöver vi, och här om för 14 dagar, 3 veckor sedan så var jag förebedjare här. Jag satt och bad för en människa som sökte förbön. Så skulle jag öppna Bibeln och läsa, och då fick jag ett kort i min hand som tog tag i mig. Det står så här: förbön skapar ett klister. Förbön skapar ett klister. Vad innebär det? Jo, när jag har bett för någon, när du har bett för någon, då är den människan klistrad till ditt hjärta. Du tänker på den människan. Du bär den människan med dig och ber i veckan och dagarna som kommer att få del av förbön och få vara en förebedjare. Det är väl välsignad. Då behöver vi gå vidare då. Sänka trösklarna eller vad vi vill utkalla det. Det som var utmärkande för Jesus, det var att han såg människor i nöd och han förbarmade sig över dem. Vilka former av nöd ser vi då idag? Ja, inte så mycket av lekamlig nöd kanske, eller materiell nöd. Vi har det väldigt gott ställt. Det finns de som är fattiga och de ska vi hjälpa. Men att låta ordet få bli handling ute i vardagen där vi möter nöden. Nu ska jag vara väldigt personlig här. Vi flyttade för nästan precis ett år sedan i början av mars. I början av februari flyttade vi in. Och innan det så var det att rensa. Vi bodde ju i villa, mycket rum och hel källare och krypvindar och allt möjligt. Kattvindar heter det väl. Och mycket som man var tvungen att rensa bort. Och då bland annat i mina pärmar. Och när jag rensade i mina pärmar så mådde jag ganska dåligt. När jag såg allt. Allt som vi hade skrivit ner. Som vi hade samlat under alla de här åren som jag har varit pastor. Det ena materialet, den ena trenden, den ena metoden efter den andra. Massor. Jättemycket. Flera pärmar fulla med papper. Jag tänkte, vad blev det av det egentligen? Allt det här. Och nu ska jag tror jag har gjort det här förut i någon sammanhang, men jag ska göra det nu igen. Om vi ser bakåt i tiden så kan vi se en lång rad av trender som har dragit fram över kristenheten. Det börjar med, för min del, med 70-talets undervisning om utgivande och fattigdomsideal. Och jag känner så här, tänk om det hade fått leva kvar. Men då kom framgångsteologin som vände på steken och sa man ska inte alls söka fattigdom. Nu ska man inte, men att kunna försaka för andra människors skull. Så kom det helande genom att ett ben var för kort och växte ut. Vi skulle falla baklänges i förbön. Det var profetrörelsen, man skulle profetera i alla sammanhang. Så kom det skakningar, att man skulle skaka under förbön. Agera som en drucken. Sen kom skrattarrörelsen. Och så kom Willow Creek som det stora konceptet att följa. Så kom Toronto-väckelsen. Och sedan var det Vineyard och New Wine och Hillsong och så vidare. Och observera, jag säger inte att allt det här är fel. Men det handlar om att vi måste inte liksom plocka allt det här. Därför att det blir ju så inåtvänt mot mig själv. Att jag ska uppleva saker. Och det behöver jag ju göra naturligtvis för att kunna tjäna utåt. Men det är inte det här som är receptet, utan det handlar om uthållighet. Och vi ska läsa ifrån andra Timoteusbrevets 4:e kapitel, vers 3-5. Det ska komma en tid då människorna inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan samla åt sig mängder av lärare allt eftersom det kliar i dem att höra. Men jag ska läsa det för att en annan översättning. Men håll alltid huvudet kallt. Var beredd att slita ont. Gör vad som åligger en förkunnare och följgör din tjänst. Jag kommenterar inte det något mer, utan du kan kanske tänka själv. Och sen första Korinthierbrevet, den tror jag inte finns med, den versen. Ni är spädbarn i Kristus. När en säger jag håller mig till Paulus, en annan jag håller mig till Apollos och en tredje jag håller mig till Kefas. Eller jag håller mig till Kristus. Är då Kristus delad? Och då ska vi veta att Korint, det var en församling där det överflödade av andliga gåvor. Det var ett så överflöd av andlighet så att Paulus var tvungen att undervisa om hur man ska handskas med det här och förhålla sig till det. Nu ser vi också samma bild i Gamla testamentet, och nu ska vi läsa lite längre bibelsammanhang. Jesaja 58, de 12 första verserna. Därför att det här tror jag är ett ord rakt in i vår tid. Ropa med full hals. Håll ej tillbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse. För Jakobs hus dess synder. Väl söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar, som om det vore ett folk som övar rättfärdighet och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rättfärdiga domslut och vill att Gud ska komma dem nära. De säger då, varför fastar vi när du inte ser det? Varför späker vi oss när du inte märker det? Men se på era fastedagar, gör ni vad ni har lust till. Och alla era arbetare driver ni hårt. Ni håller er fasta med kiv och trätor, ni slåss med onda nävar. Ni fastar inte på ett sådant sätt att ni kan göra er röst hörd i himlen. Har du hört det? Ni fastar inte på ett sådant sätt att ni kan göra er röst hörd i himlen. Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha? En dag då människan ödmjukar sig, man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska. Vill du kalla det för att hålla fasta och en dag till Herrens behag? Nej. Detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp det förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Ja, dela ditt bröd åt den hungrige och skaffa de fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan från den som är ditt kött och blod. Och så kommer löftet. Då ska ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet ska följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, se här är jag. Om du gör dig av med varje slags ok, om du slutar peka finger och tala onda ord, om du delar med dig åt den hungriga av det du har och mättar den som lider nöd, då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt blir likt middagens ljus. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig mitt i ödemarken och i styrka åt benen i din kropp. Du ska vara rik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna. Du ska återställa grundvalar från forntida släkten. Du ska kallas han som murar igen sprickor. Han som återställer stigar så att man kan bo i landet. Har ni hört? Vilka fantastiska löften som är förknippade med någonting speciellt. Nämligen att dela med sig av ordet, av det vi är och av det vi har. Steget från ord till handling kan ibland vara långt. Nu ska jag se vart. Oj, jag har några bibelord till. Men nu kan man ju säga att det här var ju Gamla testamentet då. Ja, då ska vi läsa Nya testamentet då. Matteus 5, 31. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida, kom, ni min fars välsignade, och ta emot det rike som står berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Och då ska man fråga då, när såg vi det? Och då ska kungen svara dem, jag säger i sanningen, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Och det här är ju från berättelsen där Jesus skiljer fåren från getten. Och det som är överraskande är de grunder på vilka de skiljs. Det handlar inte om ord och rätt bekännelse eller stor tro, utan det avgörande vad ni har gjort för en av dessa minsta. Och Matteus 7, 21-23. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn, drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dig den sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Så inte heller här handlar det om rätt bekännelse. Inte ens med under och tecken i Jesu namn. Utan det avgörande att göra Guds vilja. Inte var och en som säger Herre, Herre, utan den som gör min himmelske faders vilja. Och vad är då enligt det här bibelsammanhanget Guds vilja? Jo, Jesus säger, alltså allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Att nu gå från ord till handling innebär inte att vi lämnar ordet. Inte lämnar, men vi behöver inte vara så inåtvända i oss själva och vårt eget alltid. Utan se längre, se utanför, se världen. Förankring i ordet, men också förmedling av ordet. Och det står att Herren stadfäste ordet med de under och tecken som följde det. Och nu så ska det bli tillfälle för förbön. Och vi ska sjunga tillsammans. Maria och Bengt-Erik är förebedjare här nere. Och blir det många så stiger jag ner också. Och ta nu tillfället att söka förbön. Och fråga Gud, vad vill du med mitt liv idag? Och fråga Gud imorgon, vad vill du med mitt liv idag? Och så vidare. Tack Herre för att du vill välsigna oss i vårt liv, i vår tjänst. Att ordet får bli handling, ordet får bli människa i oss, i våra liv. Jag ber om det. Att se nöden, se behoven, och då verkar du i oss och då stadfäster du ordet med under och tecken. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.